Jag tänkte som inledning läsa ett bibelord innan vi går riktigt till det här temat. Eftersom det här bibelordet har att göra med det som vi ska behandla. Och det gäller när David sörjer sin son Absalom. Och det var en nubier som hade kommit med budskapet om att Davids son var död. Kungen frågade nubiern: "Är allt väl med min pojke Absalom?" Nubiern svarade: "Må det gå med min herre konungens fiender och med alla som reser sig upp mot dig för att skada dig, så som det har gått med pojken." Då blev kungen mycket upprörd och gick upp i salen över porten och grät. Medan han gick ropade han: "Min son Absalom, min son Absalom. Om jag ändå hade fått dö i ditt ställe. Absalom, min son." Amen. Ja, Herre, helga oss i din sanning. Ditt ord och ditt tal är evig sanning. Den senaste tiden så har jag, liksom många andra här också, eller några andra här, deltagit i en e-postdiskussion som startade efter Märstakonferensen. Det har gällt nu de senaste dagarna om människans andliga tillstånd. Och man märker när man diskuterar, också om man diskuterar via e-posten, att man i olika traditioner så betonar man olika saker. Och de här olikheterna så, i tradition så kommer också fram om man jämför Hedberg och Lestadius. Och i höstas så hade Ola ett föredrag om Hedberg. Och tanken är nu att det här som jag säger om Lestadius är en uppföljning av det. Och nu är det så att i första hand så jag redogör för Lestadius teologiska budskap. Det är mitt teologiska budskap, fast jag står bakom mycket av det som Lestadius säger, men jag inte heller. Jag vet också att det finns saker i Lestadius teologi som är bristfälliga och som också hans samtida kritiserade. Det kan vara bra att tänka på att Lestadius var ganska ensam när han skrev sina verk. Det fanns inte så många lärda där i hans trakter i svenska lappmarken, så han hade lite för få att byta åsikter med, så vissa saker så är ganska så där solklara, det är någonting som man har fel med. Men så där överlag så är det, vill han hålla sig till Bibelns lära. Och om man tänker på Lestadianer och evangeliska, så det är inte så lätt att lägga in dem i olika fack och så säger man att det är två helt skilda religioner. För om man ser till innehållet i båda dessa rörelser så kan man se en gemensam punkt i orden omvänd er och tro evangelium. För nödvändigheten att en människa vänder om från sin otrohet och tror på Kristi fullbordade verk, det är någonting som varken lestadianer eller evangeliska tar avstånd ifrån. Och om man också ser på det historiskt så inom den pietistiska väckelsen i Finland, alltså speciellt den då som var Ruotsalainen var ledare för, så de fokuserade mycket på människan. Och Hedberg, han lyfte fram innebörden av det faktum att Jesus har försonat världens synder och att Jesus är vår rättfärdighet. Men så där ser man Hedbergs sammanhang, men Lestadius sammanhang så är inte samma bakgrund, för där Lestadius verkade så där hade det inte funnits någon pietism, utan han predikade istället både mot det som han kallar döda ortodoxa, alltså inte ortodoxa kyrkan som finns i Rösland, utan det som menar sig ha en rätt lära men och vad de sade sig vara äkta lutheraner, men egentligen så var det bara ord och det fanns inte någon verklighet bakom det som de sa. De trodde sig äga Kristus bara för att de var äkta lutheraner. Och de gick till kyrkan och tog del i nattvarden, men enligt Flestadius så var det ofta bara en tom yttre sed. Och egentligen så var dessa då otrons fångar och lurade av djävulen. Så på det sättet är Flestadius bakgrund och ställe där han verkade en helt annan än Hedbergs. Och det kan förklara lite att det verkar vara så stor skillnad mellan dem. Per Gustafsson sa det i fjol här i Vasa så här, och jag citerar från hans föredrag: "Men väckelseprosten Flestadius var säkert inte ute och cyklade så mycket som många av hans nutida prostbröder, då han med benämningen nådetjuvar med det träffande ord sammanfattade lilla katekesens senare utläggning av 1878 under frågan: vad är en död tro? Detta är att utan bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften." Det var Flestadius tes. En död tro är att utan bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Och det här ska jag förklara mer senare. Nu vet jag att i sändebudet för några nummer sedan så behandlades bland annat Lars Levi Flestadius. Det var Kurt Hellstrand som hade skrivit en artikel om Flestadius och laestadianismen. Och jag tänker inte tala så mycket om det. Jag rekommenderar den här artikeln till läsning. Men ändå så kan det vara några saker som ni vet vem han är åtminstone. Han föddes 1800 jämt och dog 1861, och han var född i, hans förfäder kom från Lästad by, och därifrån kommer namnet Flestadius. Och hans pappa blev en nybyggare i Arjeplog, och där föddes då Lars Levi, och pappan hade bland annat problem med dryckenskap. Han var ganska så där hårt i sinne, så modern istället, så hon var en, vad ska man säga, han säger själv att hon var melankolisk. Hon var en lugn och stillsam moder. Och det här kom att sen prägla också hans teologi. Och det här kan förklara lite varför också Flestadius sen inte talar så mycket om Gud som fader utan som förälder. Och han tar också och talar ibland, eller ganska ofta, om moders hjärtat för att beskriva Guds kärlek. Det kommer vi att komma till. Lars Levi var begåvad. Han var nitisk i sin prästgärning när han blev präst i Karesuando som 26-åring. Han tog det på allvar. Han gifte sig, hade en stor familj. Och han var som ingen sån där slapphänt präst. Han tog sin uppgift på allvar. Han var ingen brödpräst, om man säger så. Men han fick möta motgångar. Hans son dog. Han själv blev sjuk. Och han började allt mer tänka på sitt eviga väl, om han är redo att lämna den här världen. Och när han granskade sig själv så insåg han då att han inte var redo att möta Gud. Och det var, han hade då en febersjukdom som inte var så allvarlig, men den fick honom i ångest. Han tillfrisknade åtminstone något så när och fotig för att avlägga pastoralexamen i Härnösand, och samtidigt gjorde han en visitationsresa när han var på väg hem tillbaka. Så där träffade han då Lapp Maria, som förklarade åt honom, hon berättade om sin livshistoria och hur hon hade kommit till tro. Och det här så öppnade ögonen för Lars Levi Flestadius. Och efter det här så fick hans predikningar en ny färg. Det blev ett kraftigare budskap. Han hade tidigare också försökt tala för nykterhet, men det hade inte fått någon effekt. Men nu efter mötet med Lapp Maria, och då han hade insett nåden i Kristus, och då fick också hans predikningar ett kraftfullare budskap, och det ledde till väckelse, en väckelse som saknar motstycke i Nordens kyrkohistoria. Och Lars Levi så skrev en teologisk tjock bok. Den är så tjock så jag orkar inte nästan lyfta hit den. No, den är 10 cent tjock. Det är Dårhusjonet. Den jag har tänkt mest stanna inför. För där så förklarar han. Alltså där lägger han fram då bakgrunden till sin, till det han har predikat. Han förklarar vad han har predikat där. Eller lägger upp ett teologiskt system. Han skriver att Dårhusjonet, att den en blick i nådens ordning, systematiskt framställd under form av betraktelser över själens egenskaper och tillstånd i enlighet med de bibliska författarnas psykologiska åsikter med avseende på kristendomens högsta idé, försoningen. Och avsikten med Dårhusjonet så var säkert många, men framförallt så talade Lestadius mot den fria viljan. Det fanns många filosofer på den här tiden som älskade den här tanken om den fria viljan. Och det som kanske var speciellt med Lestadius var att han inte bara motsade den fria viljan med bibliska argument, utan också med naturvetenskapliga argument. Att med hjälp av psykologi och medicin och dylika saker så ville han hitta stöd för tesen om att viljan inte är fri. Och hans tanke är då att organlivet styr nervlivet. Alltså, våra kroppsliga organ styr våra tankar. Om det här låter säkert invecklat, men det är inte så invecklat i praktiken. För vi tänker inte att nu behöver jag besöka toaletten eftersom det är 5 timmar sedan sist. Utan istället så säger kroppen till att nu är det dags att besöka toaletten. Det, så kan man säga att det är den vägen som det ligger till. Och Lestadius ville också visa att det är passionerna som styr oss och på vilket sätt de styr oss. Och de här passionerna då som han talar om, så det finns i organen. Till exempel hunger, att man behöver få mat. Den här hungern så styr oss. Och det finns inte i våra tankar det att nu är jag hungrig, utan i organen. Det är magen som skriker, eller tarmarna, eller vad nu det är. Jag har inte läst så bra så jag vet alla det här. Han talar faktiskt om galla och tarmar och buken och allt möjligt. Girig buk. Så med det så säger han att girigheten, så det finns i centralorganet, för det är i buken, för girigheten. Och vreden, det är ju gallan. Man blir alltså gallan spränger eller något liknande. Jag minns inte det här orden riktigt, men han lär nu ut det på det sättet. Och det är inte något, man förstår nog att det ligger någonting i det. Men det här betyder också att människans största problem är inte det att hon vill det onda, utan att det onda finns i henne. Och det här betyder också att det hjälper inte att man, som filosoferna talar om, att man måste få ett nytt tänkesätt, en ny vilja eller någonting. Utan enligt Lestadius så ska människan förnyas som helhet. Det är hjärtat som ska förnyas. Det är hjärtat som är det mest centrala av organen. Och det här förklarar han till exempel så att det är inte hjärnan som är det centrala. För det är hjärtat som pumpar blodet till hjärnan och sätter hjärnan i rörelse. Bland annat så, nu vet jag inte hur det passar ihop med dagens vetenskapliga upptäckter, men åtminstone så tror jag att det ligger någonting i det ändå. Och det här betyder också att det enligt Lestadius är av allra största vikt att hjärtat intas av den himmelska passionen och inte styrs av andra vidriga och djävulska passioner, utan av den himmelska passionen som är Jesus Kristus. Ja, det här var en del av avsikten med dårhustjonen. Och vi lever idag i en tid då Guds ord är på undantag både i samhälle och i kyrkor. Till och med i bekännelsetrogna led så tränger synden på. Och likheterna till situationen i svenska Lappmarken på 1800-talet är flera. Men en stor skillnad vill jag ändå peka på, som jämfört med Lestadius tid och vår tid. Att Lestadius vände sig mot rationalismen, som man säger det. Alltså de som var fritänkare och inte ville följa Guds ord, utan tänkte att människan vet bäst själv. De som höllade människans förnuft. Den här tanken är mycket mer utbredd idag än det var på Lestadius tid. Lestadius vände sig mot de lärda rationalisterna. Men idag så vet vi att det finns massor av så kallade lärda rationalister. Det finns massor av människor som tror att de vet bättre än Gud i sitt ord. Och faktum är att folket i Lappland på den här tiden, så de hade inte så stora tankar om sin egen förmåga. De njöt nu bara så där annars att leva i synd. Inte tänkte de på att det var några snilleblixtar eller belästa teologer. Så på det sättet så kan man också förstå att Lestadius hade på det sättet lite enklare att nå ut med sitt budskap, eftersom de här lapparna så de hade fastnat i syndens garn. Idag så är det både i syndens garn och också i det här fritänkeriet som är så utbrett. Och en annan sak också, så där med ett exempel, att på Lestadius tid så var det en stor skam att bli fast för en hordomssynd. Idag så är det ingen skam, det är ingen sensation om någon misslyckas av ungdomarna och på det sättet blir fast. Dessutom blir det inte så lätt fast som på den tiden. Men då känner man skam över synden, det gör man inte idag. Idag bryr man sig inte om Guds ord på det sättet. Kyrkan är ingen auktoritet idag. Svenska Lappmarken fick uppleva en folkväckelse, och det är också vår önskan att folk i vår tid skulle komma till insikt om sin synd och omvända sig. Och därför så kan det vara skäl att försöka förstå Lestadius teologi. Och allmänt sagt så kan man säga om Lestadius att det som är speciellt med honom också är att det var inte bara teologi och tomma fraser, utan han tillämpade sin teologi i predikan. Han talade som han lärde, och dessutom så var det också frukt det han undervisade. Han var en praktisk teolog på det sättet. Han tog också många vardagliga exempel. Det kanske inte kommer så bra fram i mitt föredrag, men han har många bilder som lapparna förstod. Jag tänkte stanna inför synen på Gud. Och han tar upp en jämförelse mellan en moder och Gud. Och han anser också att det här kan förklara vem Gud är på något sätt åtminstone. Alltså bilden av modern som älskar sitt barn trots att barnet syndar. Och vi vet också att det finns inte bara en slags mödrar i vår värld. Det finns också mödrar som inte älskar sina barn, men det beaktar han också. Men en sak är säker, det råder blodsfrändskap mellan modern och barnet. Alltså det finns ett släktskap som är ganska naturligt, för modern är ju minsann släkt med sitt barn. En blodsfrändskap. Och vanligen får modern sorg när hennes ära blir kränkt om barnet syndar. Och synden blir känd i allmänhet. Så det är sällan som en moder går fri från det att barnet gör någonting fel och syndar offentligen, och man skriver om barnet i tidningen att nu har det gått på tok. Då tar det i moderns ära, det är allmänt känt. Och i värsta fall så kan det leda till att föräldrarna blir så arga på sitt barn att de helt enkelt tar arvsrätten ifrån barnet. Och det visar då på en förälder, en moder som styrs av ambition att bli bra här i världen och att lyckas här i världen, och då ska inte barnet kommer att ställa till det. Och då kan det också vara så att fastän barnet ska ångra sig och be om förlåtelse, så förlåter inte föräldern barnet. Det här vet vi att det finns den risken att man får det sinnelaget mot sina barn, att man inte vill förlåta dem för att de har kränkt din egen ära och självkänsla. Och skulle Gud vara så då skulle vi inte kunna vänta någon nåd. Men Gud är inte så. Och Lestadius förklarar det här med på två sätt. Dels om en förälder ser sitt lilla barn hamna ut för en olycka och håller på att råka illa ut. Så då är föräldern redo att rädda barnet trots att det skulle innebära en fara för livet. Det vet alla att ett litet barn kan man nog, alltså man gör allt vad man kan för att rädda det. Men så på det sättet så kan man se Gud åtminstone. Men nu är det ju så att problemet är kanske inte det här oskyldiga barnet, utan det är sen när barnen blir vuxna och ska ta ansvar för sig själv och ändå inte bryr sig. Och då säger han, Lestadius, att en moder som är kristen så ser det inte som någon stor förlust fastän barnet skämmer ut hela familjen. För värre förlust än det att barnet skämmer ut sig, så är det att barnet själv riskerar att gå evigt förlorat. Och det var just det här jag tänkte på när jag läste som inledning om David och Absalom. Alltså Absalom stod efter Davids liv. Han var en förhärdad syndare, Absalom. Och då David fick höra att Absalom var död, så önskade han att han skulle få dö i hans ställe. Om jag ändå hade fått dö i ditt ställe, Absalom, min son, min son. Och en kristen förälder och den kristna modern så älskar sitt barn, men vet att även om hon vet att barnet har syndat inför Gud. Och det här leder då till en konflikt. Mamman vet att det här som barnet har gjort, det är fel. Men ändå älskar hon sitt barn. Och det här är svårt för en kristen, eftersom en kristen håller ju Guds bud och vilja som viktigt. Man vill ju följa Guds vilja. Och därför är det extra svårt att ge avkall på det här brottet. Man kan inte som kristen se mellan fingrarna fast det ska vara ens eget barn som gör fel. Man vet ändå att det här är fel. Och det smärtar. Och så älskar man personen. Och så finns det en konflikt här. Och den här konflikten, säger Lestadius, är en konflikt mellan rättskänslan och moderskänslan. Känslan om vad som är rätt eller den här kärleken till barnet. Och vad leder det här till för mamman? Ja, modern hamnar att lida själv. Hon får lida över att inte barnet förstår sitt eviga väl. Hon får lida över det att barnet som hon har fött genom sveda och värk inte bryr sig. Och det här lidandet, säger Lestadius, att det är en helvetes pina för modern. Och märk väl, barnet lider inte för sin moder, utan barnet har orsakat lidande för modern. Och Lestadius ser då det här moderns lidande som en bild på försoningen. Försoningen är inte möjlig på grund av barnets lidande. Det vill säga, försoningen är inte möjlig på grund av våra gärningar, utan det är möjligt på grund av moderns lidande. Och det är då en bild av Jesu offergärning. Och nu kommer vi in till det som är viktigt i Lestadius teologi. Och det är ju enligt evangelisk lära så är det korrekt att säga att Gud var försonad med världen i det ögonblick då Kristus ropade, det är fullkomnat. I detta ögonblick blev Guds vrede stillad. Det säger Lestadius. Alltså han säger, Gud var försonad med världen i det ögonblick då Kristus ropade, det är fullkomnat. I detta ögonblick blev Guds vrede stillad. Men, säger jag. Han säger men, Lestadius, och jag säger men. För det är det som är speciellt med Lestadius, att han fortsätter här. Människan måste å sin sida, genom den sorg som är efter Guds sinne, beredas att mottaga nåden. Hon kan inte säga att hon är försonad förrän hon känner att hon är försonad. Nu ska vi inte döma ut Lars Levelä Stadus allt för snabbt. Han definierar nog vad han menar med att känna. Att känna sig försonad. Men det är viktigt att vi lägger märke till att Levelä Stadus slutar inte med det att Guds vrede var stillad. Utan han fortsätter och talar om människan. Att hon måste genom den sorg som är efter Guds sinne beredas att emottaga nåden. Och det är ju viktigt att man tar emot nåden. Ja, vi ska stanna inför det här innan vi funderar något mer på det här uttrycket. För som sagt, det finns förklaringar också till det här Levelä Stadus ord. Det första vi behöver beakta är att Lars Levelä Stadus, han vände sig mot nådetjuvarna. Och han menar att det är lika som judarna då de säger: vi har en fader, nämligen Gud. Och ändå sa Jesus om dem: ni har djävulen till er far. Han säger nu, Levelä Stadus, också att vi kan inte lita på känslorna alltid, för det kan vara falska. För om vi ska kunna lita på känslorna så ska vi läsa i ordet, begrunda ordet och se efter om känslorna stämmer överens med det skrivna ordet och överens med deras erfarenheter som har skrivit Bibeln. Alltså han menar också att vi kan jämföra oss med apostlarna och se efter om våra erfarenheter stämmer överens med deras. Och han säger också att det inte går att föra det här i bevis, det här med att känna sig försonad, känna sitt hjärta försonad. Det är inte någonting som man kan vetenskapligt bevisa. För det är frågan om andliga saker. Och det gör ju också att folk kallar det för svärmeri att man ska känna efter. Men ändå så menar Levelä Stadus att man ska pröva sig. Alltså han lägger nog varnande. Han varnar nog också för det här med att känna efter, att det inte sker på felaktiga grunder. Men det som han säger är ju just det här att man ska kunna känna sig försonad trots allt. Och Levelä Stadus förliknar nådetjuven, alltså enligt det här som Gustafsson sa också, hänvisar till katekesen, att den som utan bättring tillägnar sig tröst av Guds nådelöften. Så han, Levelä Stadus, förliknar en sån nådetjuv, ett barn som säger till den sörjande moder att gråt inte för min skull, jag har felat, jag har orsakat sorg, men jag hoppas att det är förlåtet. Och om det inte är förlåtet så nu förlåter ni väl åtminstone mina brister och ungdomsfel. Och det här säger Levelä Stadus, det här är fräckt sagt. För egentligen så finns det ingen skam över synden utan, och ingen ånger, utan bara ett krav på att modern ska förlåta, för det är hennes uppgift att förlåta. Hon ska vara den älskande modern. Gud som bara stryker över. Det är nog bra. Ni känner igen det här i vår tid. Och det här blir då ett religiöst system som man kan lita på. Att det låter ju inte helt fel. Jag är syndare. Du Gud förlåter. Men problemet är att dessa ord kan uttalas som tomma ord. Det är fråga om namnkristendomen. Man säger det bara, men det har ingen betydelse. Det blir ett system, en teologi som man har i sin hjärna. Levelä Stadus talar om hjärtats kristendom. Och han är kritisk till en kristendom som, ja inte bara kritisk, han förkastar en sån kristendom som finns i hjärnan, alltså i peruken som man säger. Och eftersom kristendomen berör hjärtat så tar sig tron också uttryck i levernet. Alltså, när hjärtat förnyas så får också de övriga organen ett bättre blod, bättre impulser. När den himmelska passionen har intagit hjärtat så kommer inte längre de här dåliga impulserna till hjärnan, utan det är nya impulser. Han säger den himmelska passionen, himmelska, alltså det här blir fullkomligt först i himlen. Märk väl, att det, han talar nog om det. Han menar inte att vi uppnår något. Det är inte bara gott blod som far till vår hjärna och våra tankar inte enbart goda fastän vi skulle bli kristna. Utan det här blir fullkomligt först i himlen. En följd av det här kan vara tjuvens begärsvalnar och alkoholistens begärsvalnar. Det är att hjärtat blir intaget av kristendomen. Det här var nu om Lestadius syn på Gud bland annat. Och det här med nådetjuveri. Sen tänkte jag också tala om några saker till. Och det här är en sak som jag nog faktiskt lite anser att han har inte förstått allting. Och det var det jag menade med också att han var i Lappland. Så han hade inte, knappast hade han tillgång till Luthers skrifter. För det är någon som har forskat vad han hade tillgång till. Och han hade mest tillgång till någon dogmatikbok som hänvisade till Luther. För han levde ändå i början på 1800-talet. Och det var inte så vanligt då ännu att man hade översatt Luther och hade Luthers postillo. Det kom lite senare än Lestadius. Det var ju, ni kanske känner honom som var pionjär på det området. Det var Hedberg som översatte mycket av Luther och såg till att Luther blev mer känd. Ja, Lestadius vill tala om försoningen som en psykologisk akt. Och han tycker inte riktigt om den här synen på den forensiska rättfärdiggörelsen. För han anser på något sätt att den här forensiska rättfärdiggörelseläran som går ut på att fadern är domaren, sonen medlaren och brottslingar. Så att det delar för mycket på rollen mellan fadern och sonen. För Lestadius vill se en enhet mellan i treenigheten. Han tycker att den här forensiska rättfärdiggörelsen inte är riktigt bra för det delar upp fadern och sonen för mycket enligt honom. Han säger inte att det är helt fel, men han säger att det förklarar inte så riktigt bra. Därför tycker han att det är en bättre bild att tala om en psykologisk försoning och just det här med modern som lider. Och det är då grund för försoningen. Alltså Jesu offerdöde som är ett lidande för barnets synd. Och det är grunden. Men det här så, jag kan inte förklara det så mycket bättre ännu, men nu just det här med den psykologiska försoningen. Men det är den som jag försökte tala om när jag talade om den här modern och barnet. Och Lestadius tycker att det är en bättre bild än att tala om Gud som domare och sonen som medlare. Han säger inte att det är fel att tala om det, men att hans bild är bättre. Alltså Lestadius menar då att Gud har lidit tillräckligt på grund av våra synder och vårt avfall. Och han är redo att när som helst motta syndare som ångrar sig. Och just det här att han jämför moderns kärlek till ett barn som avfaller. Och att hon då är redo att ta emot barnet när barnet ångrar sig. Hon kan inte som se mellan fingrarna och säga att så länge barnet lever öppet i synd så då kan det komma tillbaka. Utan det krävs att barnet ångrar sig så att hon kan ta emot. Alltså på det sättet blir ångern ett krav för att modern ska ta emot barnet. För annars kan inte modern ta emot barnet. För då, det skulle strida mot den här rättkänslan. För hon vet att det är fel. Det som barnet gör. Så därför måste barnet överge det hon gör. Ja, det här är inte så riktigt enkelt. Det är ett mysterium. Och trots allt är det ett mysterium. Att Gud tar emot oss syndare, det är nåd. Gud har i Kristus försonat världen med sig själv. Han tar när som helst emot syndare. Och han, Lestadius till och med säger att Gud söker upp syndare. Och det finns inga krav för förlåtelsen från Guds sida sett. Och det här betyder att vi ska predika omvändelse och tro. Eftersom den som är i obotfärdighet förblir i otro så kommer att gå evigt förlorad. Och det här med att Gud kräver ånger så det är en sak som inte jag riktigt fått på klarhet vad Lestadius menar med det. Där ska jag nog läsa bättre på min läxa. No, jag skulle kunna ge några bilder också av, för att jämföra lite med mellan Lestadius och, vad ska man säga, den objektiva sidan, en objektiv syn. Ett sätt att beskriva det här är att lutheranen öppnar nådens portar genom att predika den fria nåden, det fria evangeliet. Och då är det många som anser då att pietister och Lestadius så lägger åter den här porten genom att tala om en falsk nåd. Eftersom då Lestadius och pietister är rädda för att nåden ska missbrukas. Och då menar de många att det här så blir som ett staket. Att Lestadius lära blir som ett staket kring den fria nåden. Och det anser man då är helt fel, eftersom nåden ska vara gratis. Det ska inte finnas någon staket runt omkring det. Man ska inte tala om någon ånger, om något krav på något sätt. Utan det ska vara helt gratis. Och många säger då att det som Lestadius säger, det är att blanda ihop lag och evangelium. Och många så anser att en sådan lära är under förbannelse. Jag har som avslutning tänkt referera till Gunnar Nilsson, som har lärt mig mycket om Lestadius teologi. Han var också med där på Märsta-konferensen och uttalade sig en hel del. Det är det som har en församling i Småland, om ni funderar vem han kan vara. Han var här i höstas i Larsmo, var det ett möte där han predikade, och sen också var en från samma församling till Oivo för 2 år sedan. Petersson, Anders Petersson, och sen Per Gustafsson hör också till samma församling, han som var på Vasa-konferensen. Så de kan Lestadius bra, fast de inte lestadianer i den bemärkelsen. Och han säger att det här med hjärtats beredande i förhållande till evangelium, så det är viktigt enligt Lestadius. För ett kärl som redan är fullt, så man kan ju inte fylla ett sånt kärl med någonting. Och det om det som Jesus talar om när han talar om den onde anden, som när huset blivit tomt och han inte ser det, att det är fullt med någonting, så kommer han med 7 andra värre djävlar och flyttar tillbaka. Att det måste bli tomt, det här kärlet, annars kan man inte fylla det med någonting. Och blir det tomt, så då kan ju nog djävulen komma att fylla det med en hel del skräp. Men meningen är ju att Jesus ska få inta huset. Sen är det också viktigt att man lägger märke till att man inte ska släppa bort det objektiva, vad Jesus har gjort. Det gör inte Lestadius heller. Det är grunden för allting. Det subjektiva, alltså känslorna, är ingen grund. Utan det kommer som en följd av det objektiva, alltså det vad Jesus har gjort. Som en följd på det så kommer det att man också känner av att man har det som Jesus har förvärvat. Och det här måste stämma överens, som också Lestadius sa. Man kan inte ha känslor som står i strid med Bibeln, för då är det falska känslor. Man ska begrunda Bibeln. Och det är också viktigt att man tänker på att lagen är en tuktumästare till Kristus. Och det är också kännetecknande för Lestadius. Han vill inte bara rispa till lite i människohjärtat med ett svärd, utan han vill dödligt såra. Till vägen som vi måste gå är genom död till liv. Det hörde vi också i föredraget i Märsta, att Peter Olsen sa att vad ska en evangelist göra? Jo, han ska hälla mer bensin på bålet så att hela människan brinner upp och dör. Att evangelistens uppgift är att döda, för annars det finns inte någonting att göra levande om inte det är dött. Allt det egna ska dö. Sen om det här med att begrava den fria nåden. genom att tala om att det finns de som tar åt sig nåd på ett falskt sätt, alltså att man straffar nådetjuvar. Så om man anser att det skulle begrava den fria nåden, så har man inte förstått det här med nådetjuveri, vad det går ut på. Och Gunnar Nilsson vill också påminna om att man kan se också på det historiskt. Att vad var det som fick en hel landsända, alltså hela Nukkalotten, att resa sig ur förnedring, i fylleri, i omoral och jubla över Guds fria nåd? Var det lagen som åstadkom det här? Att det blev väckelse i Lappland? Var det lagen som åstadkom det? Var det att Lestadius predikade lag? Var det som åstadkom väckelsen? Den lestadianska väckelsen? Om man tror det, så har man inte läst om Lestadius. För det var det fria evangeliet. Och det var det fria evangeliet som tusentals fick erfara. Det finns en skillnad på död tro och levande tro. Och den döda tron kan både vila på det som man säger, bara att vi har nåd i Kristus, så bryr man sig inte mer om den. Man har det som ett tankemönster i huvudet. Det är en typ av död tro. Att man har det bara i hjärnan. Sen är det också finns det också en annan form av dödtro, att man bara säger att man bara tänker på känslorna, att jag är en rätt kristen, jag har Jesus i mitt hjärta, jag har blivit riktigt god kristen, jag är rättfärdig nu. Och så lämnar man bort det varför man är rättfärdig, utan man tar äran åt sig själv. Det är också en dödtro, det kallas egen rättfärdighet. Lestadius talar om en dubbelgrund, att man både ska ha det objektiva men också subjektiva, och det ska stämma överens. Och det talar då Paulus om i Romarbrevet, att Guds ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Sen till sist tänkte jag tala, och det är det sista av Gunnar Nilsson, och det för över då till nästa tema om löse- och bindenycklarna. Och det är att rättskänslan så kräver ånger. Alltså för att modern ska kunna ta emot barnet. Och jag är lite osäker på det här, hur man ska tala om det här med att kräva ånger. För det är inte så enkelt. Men jag har haft möjlighet att fördjupa mig i det, vad Lestadius menar. För det här med att ångra sig, så det har ju också att göra med att en människa kan inte ångra sig av sig själv. Utan det är Gud som måste ångra, verka den här ångern. Men hur som helst. Så för att den här modern ska kunna ta emot sitt barn som har felat, så krävs det då att barnet ångrar sig, bekänner sin synd. Och inte då tänker att jag ska ha förlåtelse och sen fortsätter jag att synda. För då finns det ingen förlåtelse. För vi har både löse- och bindenycklarna. Och varför finns både löse- och bindenyckeln? Om inte för det att det finns villkor för förlåtelse. Man delar inte ut förlåtelse åt någon som säger att får jag förlåtelse nu, för jag ska fortsätta att synda efteråt. Vi förstår att det är helt otänkbart. Kom, till nu är allt redo. Beror nåden på vårt kommande, så är det inte enbart nåd. Eller, vad är det? Vi får ju inte nåd för att vi kommer, utan vi får ju nåden för det som Kristus har gjort. Men om inte vi kommer, så går vi förlorade. Det här är ett mysterium som inte jag tänker ändra på heller. Om inte vi kommer till Jesus, så går vi förlorade. Till sist ska jag citera ur en Lestadius predikan. Om de kristna skulle skåda Guds son, som har betalt deras skuld, vad han fått lida innan han fick ihop så pass mycket att han kunde betala deras skuld. Ja, jag säger, om de kristna skulle se på den store korsbäraren, hur många tunga och mödosamma steg han fått ta innan han nådde huvudskalleplatsen, där huvudsumman skulle betalas. Hur många vattendroppar som runnit från hans ögon innan han fick räntan betald. Hur han fick arbeta dag och natt och sucka under fiendens gissel och klaga, Min Gud, varför har du övergivit mig? Hur den blodiga svetten rann så som en ström ur hans heliga kropp, då han grävde diken i vingården och djuphetens brunn, innan han orkade lösa ut deras skuldebrev. Det spikade fadern på korsets trä, sedan han hade dragit ett blodigt kors på skuldbrevet och skrivit med stora bokstäver: syndares skuldebrev är betalt genom Guds sons blod, svett och möda som härigenom kvitteras på Golgata på långfredagen. Om de kristna skådade detta Guds sons mödor, vad han fick lida innan han förmådde lösa ut deras skuldebrev, så hade de mindre lust att samla skuld på ny räkning. De skulle försöka äta och leva sparsamt, för att inte skuld skulle uppstå igen. Läs nu, alla ångrande och troende, den kvittering på ett skuldebrev som är fastspikad på korsets trä och som är skriven med Guds lams blod. Och tro att er skuld är betald och samla inte ny skuld, ty då blir det, vem vet, kanske pantsättning, och ni måste själva betala av både ny och gammal skuld, ända till sista kärven. Hör, o du store förlåtare och evige benådare, de ångrande sorgsna och tvivlandes suck. Amen.